Lidingö nordväst 2 och dålig sikt. Skogsudde väst 2. Jännersklubb nord 2. Holmön nordost 4. Byreklubb nord 6 och dimma. Peter Rönnskär och Rödkallen nord 2 och dimma. Kemi 4, ost 4 och slutligen Storön nordväst 1 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för nu. Jag är tillbaka om knappt en timme med väder över Sverige. Slut från SMHI.
Måndag morgon och välkomna in i en ny vecka. Här i P1-morgon så ska vi få nyheter när klockan blir 6. Marta Einerstam-Karis, en uppdatering när det gäller den här kraftiga jordbävningen i Myanmar i fredags.
Ja, efter snart 3 dygn har utländska räddningsteam börjat anlända dit.
För det har varit svårt att nå fram har vi kunnat höra senaste dygnen. Annars då, USA, där har president Trump kommit med utfall mot både Ukrainas och Rysslands presidenter. Vi ska höra vår korrespondent om slutsatserna man kan dra av det om en kvart lite drygt. Men allra först då, en rejäl dos nyheter.
Obligatoriskt skolval blir inte av trots att det finns med i tidavtalet. Majoriteten av landets kommuner låter inte elever utbildas i pågående dödligt våld. Och Trumps politik oroar USAs turister. Det är rubrikerna klockan 6. Ja, den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i tidavtalet kommer riksdagen inte kunna klubba något förslag om det före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm förklarar varför.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar på väldigt, väldigt omfattande områden.
Det finns flera brännande frågor som hör ihop med det här att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval. Det handlar inte minst om hur friskolornas köer ska begränsas, där alla Tidöpartier utom Sverigedemokraterna öppnat för att de ska kortas, men partierna skiljer sig åt när det gäller hur mycket. Så här beskrev skolminister liberalen Lotta Edholm i riksdagen 2023 fördelar hon ser med ett obligatoriskt skolval.
Ett obligatoriskt och gemensamt skolval där fler vårdnadshavare gör aktiva val utifrån tydlig information och där urval sker utifrån förutsägbara kriterier menar jag är det bästa sättet att åstadkomma ett mer rättvist och välfungerande skolval som är fritt från diskriminering.
Men Tidöpartierna är alltså inte färdiga med att tillsätta en utredning än. Och varför det är så, förutom tidsskälet, ger partierna olika förklaringar till. Andra utredningar har varit viktigare, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrik Reslow. Men han tillägger att det nu pågår förhandlingar mellan Tidöpartierna om en utredning.
Våra ingångsvärden är ju nu rätt så kända när det gäller den. Men jag kan inte säga mycket mer än så. Utan den kommer.
Men även om Tidöpartierna skulle enas om direktiven till en utredning så skulle ett färdigt förslag inte hinna genom riksdagen före nästa val.
Reporter Katarina Helmersson. Så till den kraftiga jordbävningen i Myanmar. Efter snart 3 dygn har nu utländska räddningsteam börjat anlända dit. Hittills har omkring 1700 människor rapporterats döda. Många saknas fortfarande under rasmassorna och tiden börjar rinna ut.
Applåder och jubelrop när en kvinna vid liv sakta dras ut genom en springa i rasmassorna. Det är ett tidskrävande räddningsarbete som till stor del sker för hand. Snart 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar beskrivs Mandalay som en stad där det stinker död. På söndagskvällen kunde en 35-årig gravid kvinna bäras ut från ett kollapsat lägenhetshus i Mandalay efter att man amputerat hennes ben. Men enligt nyhetsbyrån AFP avled hon kort därefter. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena, men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Ett kraftigt efterskalv med magnitud 5,1 på söndags eftermiddagen skrämde många av invånarna i Mandalay. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen.
We hope that there will be an effective ceasefire so that everyone in Myanmar can focus on dealing with the humanitarian disaster which has occurred.
Militärjuntan har genomfört flygattacker mot rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. De väpnade styrkor som står under skuggregeringens kontroll och strider mot juntan inledde igår en 2 veckors paus i militära offensiver. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Bangkok är det nu totalt 18 som bekräftats döda och över 70 saknas fortfarande i rasmassorna från det höghusbygge som kollapsade. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur igår kväll, det uppger polisen. Olyckan skedde vid 22-tiden när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. En explosion inträffade vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. SOS fick in flera samtal om höga smällar vid 11:15 på kvällen enligt polisen. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga. Men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen, uppger polisen till Göteborgs-Posten. Majoriteten av landets kommuner låter inte eleverna vara med och träna i utbildningar om pågående dödligt våld, det visar Ekots enkät. Däremot har många kommuner låtit eleverna öva på ut- och inrymning. Florian Saxala går i 8:an på Tällesborgsskolan i Stockholm.
Vi började med att blockera dörren med alla bord vi hade. Och så använde vi böcker så att man inte kunde dra ner handtaget på dörren. Vi släckte lamporna och så skulle vi vara så tysta som möjligt och sitta längst bak i klassrummet.
Övningen var inplanerad innan massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro inträffade. Och Florians syster Azalea känner sig mer förberedd efter den här övningen som ändå väckte en del obehagliga tankar.
Det skulle vara läskigt att typ tänka om någon dog på riktigt. Av någon man verkligen brydde sig om.
Av de 176 kommuner som i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett scenario med pågående dödligt våld i skolan de senaste åren har 18 låtit elever vara med enligt Ekots enkät. Däremot har många övat in- eller utrymning med elever och flera kommuner som inte övat på inrymning vill börja med det. I Nybro kommun där Helene Fredriksson är gymnasierektor har massskjutningen i Örebro påskyndat en planerad visning av MSBs informationsfilm för gymnasieelever.
Där man då får veta liksom vad ska man göra om något sånt här inträffar. Då är ju chansen större att man agerar än att man fryser i situationen. Vi kommer inte träna. Den kan ju skapa väldigt mycket oro.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att framförallt utbilda elever från högstadiet och uppåt och att undvika fullskaliga PDV-övningar som kan upplevas som traumatiska utan hellre lära eleverna om fly, sök, skydd, larma principerna och kanske testa barrikadera ett klassrum, vilket den något missnöjde 8:e klassaren Martin Bäckström fick göra på Tällesborgsskolan i Stockholms kommun.
Många tog det inte seriöst liksom alls. Jag tror fler övningar framförallt. Kanske prova på det där som Azalea sa och som lärarna har gjort med att ha en liksom fejkgärningsman som ska få situationen att verka mer äkta.
Reportrar Dimitri Lennartsson och Sara Nuder. En 19-årig man som dödade sin egen pappa under en psykos släpptes 3 dagar före mordet ut från psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, trots att han uppvisade psykotiska symptom. Det visar en genomgång av fallet som P1-programmet Kaliber har gjort. Kaliber har pratat med 19-åringens mamma som vill vara anonym.
Man tycker kanske att den personen som har kommit in med så djup psykos, att man kanske ska se till att han sover, att han äter under ett par dygn i alla fall.
Det är 2 år sedan 19-årige Robin, som egentligen heter något annat, högg ihjäl sin pappa under en psykos. Han hade vanföreställningar och trodde att pappan var en inkräktare som var ute efter honom. 3 dagar före mordet hade Robin körts med ambulans till psykiatrin för att han var i en psykos efter att ha tagit amfetamin. Han hörde en röst i huvudet, trodde att han var förföljd och hade beväpnat sig med en kniv. Men Robin skrevs ut efter bara 12 timmar. Handlingar som Kaliber tagit del av visar att han då fortfarande hörde rösten i huvudet, om än otydlig, och tittade oroligt omkring sig på väggarna.
Beskrivningen låter som det vi kallar psykotiska symptom, alltså att man hör saker andra inte hör eller kanske ser saker som andra inte kan se.
Det säger Joar Guterstam, docent i psykiatri vid Karolinska institutet.
När det låter som att det har gått väldigt fort här, och en vanligare handläggning skulle ju vara att ha kvar ytterligare en tid för observation och se att det hela verkligen har klingat av ordentligt.
Verksamhetschefen för psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejl att röster i huvudet inte behöver tolkas som psykotiska symptom och att sjukhuset inte har identifierat några felhändelser i vården av Robin. Sjukhuset har inte heller gjort någon Lex Maria-anmälan eller egen utredning.
Joel Wendle, reporter. Och hela Kalibers granskning hör du här i P1 efter 10-nyheterna eller redan nu i vår app Sveriges Radio Play. I Sydkorea växer frustrationen när domen mot den riksrättsåtalade presidenten Yoon Suk-yeol dröjer. Yoon, som länge varit kritiserad, införde undantagstillstånd i vintras och försatte Sydkorea i politiskt kaos.
Yoon Suk-yeol 대통령은 자기를 희생해서
President Yoon ska absolut inte fällas, aldrig, säger 71-åriga Kim Ji-yeon som står i närheten av en demonstration till stöd för att fria Yoon Suk-yeol i centrala Seoul. President Yoon har offrat sig själv för att skydda demokratin i vårt land, fortsätter hon. Sydkoreas president Yoon Suk-yeol ställdes tidigare i år inför riksrätt efter att han, i ett tilltag som chockade landet och världen, utlyste ett kortlivat militärt undantagstillstånd i Sydkorea. Frågan om Yoon ska fällas eller frias delar Sydkorea. Hans anhängare köper hans förklaring att han utlyste undantagstillståndet för att hans politiska motståndare i den mer vänsterorienterade oppositionen förlamat landets politik i ett försök att hota demokratin. Hans motståndare menar att Yoon försökte genomföra en kupp och göra slut på Sydkoreas unga demokrati. Jag tycker att han ska fällas, säger Yoon Ji-soo, en 36-årig kille som står en bit bort. Nu ska landets förvaltningsdomstol avgöra om Yoon Suk-yeol brutit mot konstitutionen. Men domen drar ut på tiden. Dagligen hålls protester och polisen i Seoul förbereder sig för ett värsta scenario i samband med domen och kommer ha 14 000 kravallpoliser redo på gatorna i Seoul. Moa Kärnstrand, Seoul.
I USA finns en nervositet i turistsektorn för att utländska besökare ska bojkotta landet nu när amerikanska regeringen ändrat hållning till omvärlden. Ekot har besökt turistföretagare i Florida och varit med på en båttur till kändisars miljonvillor.
This is the mansion of the famous Puerto Rican singer Ricky Martin. Living la vida loca.
Vi glider förbi artisten Ricky Martins hus, framgångsrike Philip Frost bakom Viagra-tabletten. Det är som en sorts kändissafari med spänningen att få en glimt av världsstjärnor och hur de lever. Men enligt analytiker kan turismen till USA påverkas negativt i flera år av politiken nu. Handelskrig med tullar, krångligare visumregler där vissa berättat hur de frihetsberövats, deporteringar av migranter från bland annat Latinamerika, liksom amerikanska regeringens uttryck för att vilja ta över andra länder i världen, påverkar resandet till USA. Det är svårt att veta om turismen kommer att påverkas framöver, enligt guiden Veronica, som är försiktig med att säga något om politiken.
Maybe. That is a tricky question.
I en designbutik nära Ocean Road, Miami Beach, slår butikschefen Gail in en karta över USA. Hon tror att många turister som europeer kommer att välja andra länder och är orolig för sin butik.
I fear for the business not being as good because we really do rely on our friendly European visitors, but I truly believe a lot of them will choose to go elsewhere.
Beatrice Jansson i Florida.
I Kanada saknar över 300 000 hushåll el eller efter att en isstorm lamslagit stora delar av provinsen Ontario. Även söder om gränsen i Michigan och Wisconsin i USA har strömmen försvunnit för 200 000 hushåll. Så vädret i västra Götaland och västra Svealand blir det mest soligt och lättare molnighet. I östra Götaland och östra Svealand molnigt väder som klarnar upp under dagen. I södra Norrland får soligt väder med bara lättare molnighet. Och i norra Norrland snö eller regn som drar bort åt nordost och följs av sol. Temperatur från 6 till 12 grader i söder till mellan 2 och 10 grader i norr längre i fjällen. Nu tillbaka till P1-morgon och Mikael Kulle.
Och 17:15 visar klockan denna måndag morgon. Några punkter för vårt program. Förutsättningarna för att få fängslade journalisten Joakim Medin frisläppt i Turkiet. Tulloro och förhandlingarna som pågår om miljoner svenskars löner. Lite av det vi ska hinna med under denna morgon. Men Carl B. Andersson, Ekonomiekot. Vi kan väl också notera hög arbetslöshet men ändå svårigheter att hitta personal.
Ja, det är 6 av 10 företag jag försöker rekrytera. Och väldigt många av dem har svårt att hitta personal.
Vad är problemet då?
Det får man lyssna på Ekonomiekot för.
Oj, oj, oj.
Mycket spännande.
Cliffhanger. Vi har Gustav Klarin här också på Vetenskapsradion. Du kom emot mig i morse och sa så glatt, det är kullerbyttans dag idag.
Ja, det är kullerbyttans dag idag.
Ja, ja, så sa du.
Ja, det sa jag ju.
Och då undrade jag förstås, kan du göra en kullerbytta?
Ja, det kan jag. Det kan väl varenda barnunge.
Ja, men varsågod.
Men det är så här, jag kan bara berätta då, så att 39% av svenskarna tror inte att de kan göra en sån enligt Gymnastikförbundet.
Många underskattar sin förmåga. Ja. Vi ska se då, testa om du har det där i dig fortfarande. Nu ställer du dig bredbent, ja.
Ja, och så går man ner på huk och sen så ska man ha huvudet mellan fötterna.
Mm, ett huvud mellan fötterna och så gör han en... Ja, det är ett visst slag i väggen där kan jag väl säga. Men det är en kullerbytta. Vi får ge det godkänt till Gustav Klarin. Du föll lite åt sidan där, men vad säger du själv?
Jag har åkt lite åt sidan faktiskt.
Ja.
Men det är ju sommartid nu och så.
Men vad har allt detta med...
Ja, men det har någon sorts betydelse det här. Det är inte bara så här. Jo, man kan träna på... Jo, man tränar på det här. Då får man koll på sin motorik.
Nu har du,
enligt Gymnastikförbundet.
Nu har du fått lite motorikkoll då. Du kan få träna vidare och återkomma med mer om det där med kullerbyttornas betydelse här i P1-morgon. När vi ändå är igång och sportar, Janne Rinstig på Radiosporten. Helgens målrika vårtecken.
Ja, det kanske var en del kullerbyttor där. Det är ju målgester en del använder. För det var ju nämligen premiär herrarnas fotbollsallsvenska i helgen och det blev målfest både här och där. 23 mål på 6 matcher och flest gjorde man i Norrköping där man vann med 4-3 hemmalaget om mot comebackande Öster. Omar Faraj från Degerfors, han lyckades med konststycket att göra alla mål när hans Degerfors vann med 5-0 borta mot Halmstad. Så där var det väl kullerbytteläge.
Verkligen, vilken fest i Allsvenskan premiärhelg och apropå just det, Andrea Valderrama med Kulturnytt. Fotbollshymnernas betydelse har du lite att säga om.
Ja, precis. Vad har du för förhållande till dem, Mikael?
Ja, men pampigt.
Ja, men det är det. Det sätter ju stämningen. Och vi ska prata om musikens betydelse i fotbollskulturen i Kulturnytt. För det är ju vanligt att lagen har sina egna hymner när de till exempel går in vid precis före match. Kulturjournalisten och författaren Jack Hildén, han beskriver vikten av fotbollshymnerna så här.
Hymnen, den är liksom löftet om något som ska komma. Det representerar för många, inklusive mig, det eviga i fotbollen och hela kulturen och traditionerna man har.
Mm, så det blir musik och trummor i Kulturnytt.
Utmärkt. Jag slänger in två namn till också. Peter Bjurbo och Gunilla Österlund, ansvariga producenter denna måndag. Nu till USA där president Donald Trump gjort uttalanden senaste dygnen om ledarna för såväl Ukraina som Ryssland. Trump ska ha blivit rasande på Rysslands president Putin, men också anklagat Ukrainas president Zelensky för att backa ur diskussionerna om ett mineralavtal med USA. Simon Isaksson, Ekots utsände i Austin, Texas, finns med oss nu. Om vi börjar med de här anklagelserna mot Zelensky, hur låter det mer i detalj?
Ja, men det här var ju när han fick frågor om både Ryssland och Ukraina och lite annat när han var på väg ombord på Air Force One tillbaka till Washington tidigare under söndagen. Och då så fick han en fråga om Zelensky och svarade då att Zelensky försöker backa bort från avtalet om mineraler, påstår Trump. Och om man skulle göra det så får han problem, stora problem. Och så sa han också att Zelensky ville bli medlem i NATO. Och det var aldrig aktuellt att han skulle bli medlem i NATO, sa Trump. Och det är någonting som Zelensky förstår egentligen. Så att, det var ju framförallt det här med att Zelensky får stora, stora problem som väcker reaktioner nu.
Och att de här uttalanden kommer nu, säger det någonting om denna process som pågår?
Ja, han har ju också varit irriterad på Vladimir Putin senaste dygnet och att han skickar kängor mot både Putin och Zelensky just nu tyder väl på att Trump vill ta tillbaka eller visa vem som har kontrollen i de här fredsförhandlingarna och förhandlingarna som pågår mellan USA och Ryssland och USA och Ukraina. Så att de här hårda orden både mot Zelensky och mot Putin också då visar ju att Trump kanske är lite pressad, han tycker att det här tar för lång tid eventuellt och att han vill visa vem det är som bestämmer i de här förhandlingarna och att det är då Trump.
Och vad gäller just mineralavtalet, finns det något som stöder på det där uttalandet att Zelensky verkligen skulle försöka backa ur mineralavtalet?
Det finns ju nyheter kring, för Ukraina har fått det här avtalet nu från USA och det här avtalet ska ge USA tillgång till framtida mineralfynd och investeringar i Ukraina. Och enligt nyhetsbyrån Bloomberg så håller Ukraina på att se över det avtalet just nu och vill kanske göra justeringar. Bland annat så vet vi sedan tidigare att Ukraina ville ha tydliga säkerhetsgarantier från USA. Och Zelensky sa innan helgen också att han kommer inte skriva på någonting som kan äventyra Ukrainas mål om att bli EU-medlem. Så det är det må hända då som Trump reagerar på nu.
Så det är om denna pågående process, men det som Trump då säger sig vara arg, rasande på president Putin då i allt detta, vad ligger bakom de känslorna?
Men det är uttalanden som Putin då har gjort för några dagar sedan. Dels så sa han att han kommer göra slut på alla ukrainska trupper. Och så sen sa han att han ville ha en övergångsregering i Ukraina och att han inte hade tillit till Zelensky. Och Trump tycker att det här är fel inställning att ha när man sitter i förhandlingar. Och då har ju Trump sagt att han är arg och rasande på Putin och att om fredsförhandlingar skulle misslyckas och Trump tycker att det är Putins fel, då kommer han inte tveka att införa kraftiga tullar på rysk olja upp till 50%, och det kan i så fall ske när som helst. Så att det är ett tydligt hot då om ekonomisk vedergällning där mot Ryssland.
Det sagt om denna process som pågår vad gäller fredssamtal, Ukraina, Ryssland och USAs inblandning i dessa. Men vi har annat också där USA är inblandat högst så. Tullbesked väntar i veckan på onsdag, en dag som Donald Trump har kallat för Liberation Day. Nya besked, och så sen tidigare vet vi också 25%iga tullar på alla importerade bilar som ska införas då. Inför allt detta, vad väntar man sig egentligen i USA?
Just nu så är det ganska förvirrat läge verkar det som, och tidningen Politico de har skrivit en uppmärksammad artikel där flera källor nära Trump berättar om just förvirring och oklarheter. Vad är det Trump menar? Vilka tullar kommer att införas i veckan? Hur mycket kommer de ligga på? Mot vilka länder? Är det mot vissa länder? Mot alla länder? Och är det alla tullar mot alla länder eller vissa tullar mot vissa länder och så vidare. Så att just nu så är vi ju bara några dagar bort från Liberation Day. Men rapporterna är ju ganska sådär att tyder på att det finns ganska mycket oklarheter. Jag såg precis på Fox News, konservativa tv-kanalen, där Trump-vänliga kommentatorer satt och diskuterade tullarna, och deras slutsats var ungefär att vi får vänta och se hur det blir. Så att i många led just nu så är det förvirring och oklarheter helt enkelt.
Och den förvirringen bidrar till osäkerhet på marknaderna. Tokyobörsen kraftigt ner denna morgon, ser jag på min skärm här. Men i USA, om man tar det från Trumps perspektiv, vad är det han hoppas uppnå med allt detta?
Alltså dels så vill han att det ska bli rättvist för USA. Han har ju sagt att länder som har tullar mot USA på något sätt, de ska behandlas på samma sätt tillbaka. Så att det är ju ett rättvisetänk delvis. Men sen så handlar det här om USAs America First-agenda då, att få fler jobb till USA. Om vi tar det här med biltullarna som ett exempel bara, men det gäller väl alla industrier som man kan tänka sätta tullar på, så handlar det om att han vill få industrier att flytta till USA. Och då innebär ju det, räknar Trump med då, mer jobb i USA, både när fabriker ska byggas och sen när fabrikerna väl är igång, som förvisso kan ta flera år, så kommer det också vara mer jobb inom tillverkningen då. Så att det är ju de anledningarna som man pekar mycket på.
Är det här någonting som hans väljare också ser fram emot utifrån vad du hör och ser?
Alltså utifrån, det finns vissa olika opinionsmätningar som görs just nu och som visas i olika medier, där det visar ändå på att många amerikaner, en majoritet av amerikaner, även republikaner, räknar med att det kommer bli högre priser för vanligt amerikanskt folk när det införs tullar. Och det är ju någonting som ekonomer också har sagt inför det här, att det måste man räkna med att kommer hända. Att det här är ju en importskatt helt enkelt som kommer läggas på en rad produkter, och det innebär ju att de som producerar de här måste ta ut de ökade kostnaderna någonstans, och det lär ju bli mot konsumenterna i så fall.
Så någonting, Trump, någonting man är beredd på i USA bland många väljare alltså. Simon Isaksson,
ja,
stort
exakt.
Tack. Ekots utsände i Austin, Texas, om detta med tullar. Vi återkommer till det senare. Men nu tankar för dagen med poddaren och föreläsaren Navid Modiri.
Det märkliga med oro är att det verkar vara en så skämmig egenskap. Åtminstone för mig. Jag har av någon anledning mycket lättare att prata om saker jag redan har misslyckats med än om min oro. Det är något väldigt icke-hjältemodigt med oro. Jag menar, vem vill vara ängslig och nervös hela tiden? Det är så himla mycket Nasse i Nalle Puh på något sätt. Kära någon! Ingen superhjälte har som superegenskap att vara orolig för allt och alla hela tiden. Och ändå omsätter jag så mycket oro. Som en stickande, virvlande känsla i magen. En liten Bermuda-triangel som bara suger inåt. Det gör inte nödvändigtvis ont. Det är lite som att vara hungrig, fast jag precis har ätit. En tomhetskänsla som bara suger och faktiskt gör det lite svårt att vara glad. Svårt att vara tacksam. Svårt att ens vara närvarande. Har du tänkt på var din oro sitter? För mig är det en molande känsla mitt i solarplexus. En liten fläck i bröstkorgen som bara drar inåt. Och när jag tar ett andetag märker jag hur slutet av inandningen stockar sig. Som att det är något som håller igen. Jag kan inte ens ta ett helt andetag in när jag är orolig. Och paradoxalt nog växer oron om jag skulle försöka trycka ner den eller ignorera den. Oro växer nämligen bäst i mörker. Precis som mördarsniglar, troll och mögel. Och det enda som hjälper är att dra oron ut i ljuset. Genom att prata om den, dela med mig av den till vänner, skämta om den, skriva om den, rita den eller på något annat sätt bara locka den ut ur mörkret så att den precis som trollen långsamt börjar spricka. En klok vän sa en gång, oro är som att gunga gungstol. Det ger dig något att göra. Men du kommer ingenstans. Så nästa gång du känner hur den lilla Bermuda-triangeln i bröstkorgen börjar vakna till, kanske du kan försöka påminna dig om att det egentligen är små troll som gungar gungstol strax ovanför din mage. Du kanske inte kan kontrollera oron, skrika på den eller ignorera den, men du kan stanna upp i några sekunder, vad du än gör, och bara öppna upp ett litet fönster. Släppa in lite ljus, lite närhet, lite trams och se vad som händer då.
Navid Modiris tankar för dagen. Och en måndag som just tagit sin början. Välkomna till Petmorgon med Mikael Kulle, med alldeles strax om detta som en möjlig ödesdag i Frankrike när det gäller Marine Le Pens möjligheter att bli president, och så oron hos amerikanska turistföretag. Men nu när klockan är 6:30, Ekots nyheter med Marta Einerstam Karis.
Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i Tidöavtalet kommer regeringen inte hinna lägga fram ett färdigt förslag till riksdagen att klubba före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm hänvisar till tidsskäl. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de drabbade områdena i Myanmar efter det kraftiga jordskalvet i fredags. Hittills har omkring 1700 människor rapporterats döda i Myanmar. Och många saknas fortfarande under rasmassorna, rapporterar vår korrespondent. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur igår kväll, det uppger polisen. Olyckan skedde när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. En explosion inträffade vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga, men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen. Det uppger polisen till Göteborgs-Posten. Majoriteten av kommunerna låter inte elever träna på hur man ska göra vid pågående dödligt våld. Det visar Ekots enkät som 220 kommuner svarat på. De flesta kommuner har under de senaste åren i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett skolattackscenario. 18 av dem har låtit eleverna vara med. I desto fler kommuner har elever övat ut eller inryggning i skolan. I Kanada saknar över 300 000 hushåll el efter att en isstorm lamslagit stora delar av provinsen Ontario. Även söder om gränsen i Michigan och Wisconsin i USA har strömmen försvunnit för 200 000 hushåll. Nu ekonomi Ekot.
Som inleder med att drygt 6 av 10 företag har försökt att rekrytera nya medarbetare det senaste halvåret, trots lågkonjunktur. Men många företag har svårt att hitta rätt personal. Arta Plast i Tyresö utanför Stockholm är ett av dem.
Får du hålla för öronen här, så här.
VD:n Helge Steg visar runt bland maskiner som tillverkar livsmedelsförpackningar och medicintekniska produkter.
Det som hindrar oss från att växa, det är att vi inte har rätt tekniker med den kompetensen som vi behöver.
Helge Steg säger att det är lätt att hitta högutbildade ingenjörer och projektledare. Och även maskinförare som inte behöver ha så mycket förkunskaper.
Det som är vår utmaning, det är delen mitt emellan. Det vi brukar säga för teknikerna, de som kör fabriken.
I en ny rapport har Svenskt Näringsliv frågat sina medlemsföretag hur de ser på rekrytering. Och för de företag som vill växa men inte kan, så är det just svårigheten att hitta rätt personal som är det största hindret. Mia Bernardsen är chef för kompetensförsörjningsfrågor.
Och det är ju allvarligt eftersom om företag inte, de är ju motorn i våran ekonomi. Och kan de inte växa, ja, då blir det svårare att finansiera välfärden, det blir svårare att finansiera försvaret och också de infrastruktursatsningar vi behöver göra i Sverige.
Och reporter här var Erika Mårtensson. Två dagar kvar innan USA inför sina nya omfattande tullar och det går tydligt neråt på Asienbörserna. Tokyobörsen har fallit med 4,1% nu på morgonen. Shanghai är ner 1% medan Hongkong har backat 1,7%. Förra veckan avslutades med fall även på de amerikanska börserna. Nasdaq gick ner 2,7% i fredags. Dow Jones 1,7%. Även Stockholmsbörsen stängde med röda siffror i fredags, minus 0,9%.
Ekonomiekot med Carl V. Andersson. Och nu i studion igen, Vetenskapsradions Gustav Klarin. Har du hämtat dig från den där kullerbyttan som jag fick dig att göra?
Ja, det var en bra uppvärmning faktiskt.
Gott. Måndag morgon. Du ska få berätta mer om den om en stund, men allra först det här med bistånd, va?
Mm. Nedskärningar i internationellt HIV-bistånd från främst USA kan i värsta fall leda till ytterligare närmare 11 miljoner HIV-infektioner och 3 miljoner dödsfall till år 2030 enligt en ny modelleringsstudie i Lancet HIV. Magnus Gislén är statsepidemiolog och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.
Under de senaste 30 åren så har utvecklingen inom HIV-området varit helt fantastisk. Liksom. Och det är ju miljontals personer som har fått behandling. Och till mycket stor del är ju detta tack vare USAs stöd.
Internationellt bistånd har varit avgörande för att minska HIV-infektioner och HIV-relaterade dödsfall i världen. USAs stöd har enligt Magnus Gislén globalt stått för nästan hälften av all HIV-behandling och nästan 90% av all förebyggande behandling. Den 20 januari pausade den amerikanska regeringen merparten av biståndet med omedelbar verkan.
Att det USA står för en sån här stor del av biståndet inom HIV men även inom andra områden, det är ju lite grann ett underkännande till övriga världen. Och det gäller ju verkligen att andra aktörer nu då kliver in och tar över den del som minskar.
Men mellan 2025 och 2026 har enligt studien även Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna, som tillsammans med USA står för mer än 90% av den globala HIV-finansieringen, aviserat nedskärningar i internationellt bistånd. Värst kommer nedskärningarna enligt modelleringen drabba människor i Afrika söder om Sahara, med länder som Mosambik, Sydafrika, Uganda och Zimbabwe. Men sjukdomen håller sig inte inom landsgränser.
Får man en kraftig ökning av antalet HIV-fall så kommer det drabba också andra länder.
Anna Elström, reporter. Bombmurklan är vårsvampen som ser ut som en chokladbakelse. Den är dock inte ätlig och verkar dessutom fara illa av granbarkborrens framfart. På många håll ser den numera riktigt illa ut, säger biologen Hans Rydberg, som för några år sedan gjorde en inventeringsrapport på bombmurklan för Länsstyrelsen i Sörmland.
Men det som var intressant med undersökningen, det var ju att i alla skogar där jag hittade bombmurklan, där var granarna friska, frodiga och gröna. Men på de lokaler som var tidigare väldigt hotspots, man hittade så flera hundra bombmurklor. Man hittade inte en enda, hittade jag. Och tittade jag omkring så var det bara döda granar. Så att det var ett tydligt och klart samband att granbarkborren har ställt till det väldigt för bombmurklan.
Bombmurklan, vars fruktkroppar utvecklas under våren, trivs i granskog. Experter tror också att Sverige har majoriteten av hela världens bestånd av denna svamp som ser ut som chokladfondy. Men på senare år så har svampen haft flera bekymmer. Det moderna skogsbruket verkar den inte gilla och dessutom är svampen en av många arter som alltså tycks drabbas negativt av granbarkborrens framfart. Därför uppmanar nu Artdatabanken allmänheten att rapportera in till Artportalen om man stöter på svampen. Elisabeth Ottosson, mykolog på Artdatabanken, berättar mer.
Det är bra att rapportera när du ser en bombmurkla. Det är också väldigt viktigt för oss att rapportera när du inte ser en bombmurkla också. Att du besöker kända växtplatser. Och syftet med det här uppropet är ju egentligen att ta reda på hur det går för bombmurklan.
Stefan Nordberg, reporter där. Gymnastikförbundet har gjort en undersökning som visar att 39% av svenskarna inte tror eller känner sig osäkra på om de kan slå en kullerbytta. Alldeles för många enligt Jakob Melin som utbildar idrottslärare på gymnastik- och idrottshögskolan. Han ser kullerbyttor som ett bra medel för att utvärdera grundmotoriken som generellt försämras hos svenska barn.
Att kunna rulla och rotera och att kunna balansera kroppen och stödja och känna sig trygg med att när man är upp och ner och kroppen kanske inte naturligt har en balanspunkt att förhålla sig till med blicken sådär, så tycker jag att den övningen är ganska bra för att utveckla motoriken.
Är du osäker på om du kan göra en kullerbytta? Då har Jakob Melin ett tips så här på kullerbyttans dag.
Våga prova oavsett ålder skulle jag säga.
Det är Jakob Melin som är högskoleadjunkt på gymnastik- och idrottshögskolan. Reporter Anna Elström.
Våga prova så får man ett uppvaknande för dagen. Kanske också det där med kullerbyttor P1 morgon när vi närmast blickar mot Frankrike. Och domen idag som kan få stora konsekvenser för nästa presidentval i landet. Marine Le Pen, ledare för Nationell samling och som leder opinionsmätningarna, står åtalad för att ha använt EU-pengar på fel sätt och riskerar vid en fällande dom att förbjudas att verka politiskt. I Paris finns frilansjournalisten Fanny Härjestam. God morgon.
God morgon.
Hur mycket uppmärksamhet och åsikter väcker det här fallet i Frankrike nu?
Nej, men i politiska cirklar framförallt följs det här väldigt nära, till exempel i partierna. Och medierna rapporterar ju massor om ämnet och det görs många analyser om hur en fällande dom skulle påverka det franska politiska livet. Och jag skulle säga extra nära följs det troligen av de politiker som eventuellt kommer ställa upp i presidentvalet 2027. För att om Marine Le Pen blir dömd, då kan ju det påverka läget, eller då påverkar det läget inför presidentvalet där hon då bedöms ha goda chanser att vinna. Och sen är det här med de franska väljarna. Alltså just här i Paris då röstar inte väljarna i särskilt stor utsträckning på Marine Le Pen. Men till exempel i norra Frankrike, i de kommuner där partiet haft högt stöd i decennier, där är många väldigt upprörda. Och många menar att det här är en politisk rättegång, ett sätt att komma åt deras kandidat, att liksom beröva dem på hennes kandidat. Sen är det också många väljare som inte känner till den här affären eftersom de inte följer klassiska nyhetsmedier.
Och just själva åtalet då mot Marine Le Pen och flera andra i partiet också. Vad handlar det om du ger oss lite fler detaljer?
Ja, det är en gammal affär det här. Det började med ett tips 2014 i form av ett brev som kom in till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, heter det. Ett organ som då kontrollerar Europaparlamentet. Nationella fronten som partiet hette då skulle då ha satt i system att fuska med assistenters anställningar i parlamentet. Och det här tipset följdes upp. Vid den här tiden var Marine Le Pen Europaparlamentariker och man upptäckte först och främst att en specifik assistent bara hade varit 12 timmar i Europaparlamentet under ett år när hon då ska ha varit assistent och resten av tiden i Paris. Och sen fanns det flera liknande fall. Och det är då förbjudet enligt EU-parlamentets regler att använda EU-pengar till att utveckla partiet på hemmaplan. Så det är det liksom i stora drag som åtalet handlar om. Att man har byggt upp partiet med EU-pengar. Och det handlar om bedrägeri, förskingring och förfalskning under drygt 10 år.
Och hur har då Marine Le Pen försvarat sig mot de här anklagelserna?
Hon nekar till brott och menar att det här är en process driven av personer som vill se hennes politiska död, som hon säger. Hon har också uttryckt att alla är liksom politiska i Nationella fronten, eller Nationell samling som det heter idag. Det är inte förbjudet för en assistent att också utveckla partiet. Hennes advokat har argumenterat väldigt mycket för att det finns inget utvecklat system när det gäller de här anställningarna. Inget system där Marine Le Pen är särskilt ansvarig. Man försöker liksom spela ner hennes roll. Sen har försvaret också gått mycket på den här politiska linjen och kallat ungefär, inte med de orden, men spelat på att det är en politisk process och kallat det massförstörelse. Det här är massförstörelsevapen på det demokratiska spelet, sa han i slutpläderingen.
Som du var inne på lite tidigare då, Marine Le Pen har stort stöd inför detta presidentval som stundar 2027 då. Samtidigt en åklagare här som yrkar på fängelsedom och detta förbud att verka politiskt. Hur vanligt är det där att en fransk domstol skulle förbjuda någon att verka just politiskt?
Det har faktiskt hänt flera gånger och alla de historierna har blivit väldigt mediala här i Frankrike. Nu senast, det senaste stora delade en person som heter François Fillon som var presidentvalskandidat 2017 för högern. Han hade väldigt goda chanser att vinna, såg det ut som. Han låg bäst till. Och någon månad före valet kom en mediegranskning då av hans finanser med en historia som liknar den här på vissa sätt. Han anklagades för att ha använt just offentliga medel till att avlöna sin fru som assistent utan att då hon hade jobbat. Och han dömdes och förbjöd ställa upp i val i 10 år. Och han är ingen ungdom direkt, så att så det ut nu så tog hans karriär slut där och då.
Men om det nu skulle bli en fällande dom, Nationell Samling som är största parti i franska parlamentet, vad skulle det få för konsekvenser för partiet i stort?
Jag pratade faktiskt med en av partitopparna igår kväll. Han var väldigt lugn och liksom spelade ner alltihop och menade att nej, men en fällande dom, det skulle faktiskt inte alls vara ett särskilt hårt slag. Det här skulle bara förstärka vår underdog-roll och liksom gynna oss i längden. Våra väljare förstår oss, sa han. Men det är svårt att se att det bara skulle vara positivt. Jag menar, om man tittar på de som finns anklagade nu, så är det till exempel Louis Alliot. Ett viktigt namn och borgmästare för Perpignan i södra Frankrike. Det är partiets enda stora borgmästarpost, alltså i en stor stad. Och han skulle inte då kunna fortsätta som borgmästare till exempel. Men den stora grejen här är Marine Le Pen. Inte så mycket de här andra 20-tal kollegorna, utan det är liksom hennes karriär här som står på spel. Och hon har liksom satsat hela sitt politiska liv i decennier på det här att bli president. Och nu ser det ju ut som att ja, siffrorna ser väldigt bra ut för henne, så det här vore ju ett enormt slag mot hennes politiska karriär.
Denna dom som kan få så stor betydelse, vi ska avsluta men bara på förhand, vad talar mest för utgången? Är det att det blir en friande eller fällande dom?
Alltså väldigt svårt att säga såklart, men åklagarna har ju framställt som att de verkligen har på fötterna med rikligt med bevis i form av mejl och meddelanden som verkligen visar hur etablerat det här bedrägerisystemet är. Så det talar ju för en fällande dom. Men jag kan lägga till lite snabbt här att det var ju en liknande affär på tapeten här nyligen som faktiskt gäller den sittande premiärministern Bayrou. Han friades då och man kunde inte bevisa just att bedrägeriet var satt i system från hans sida. Så om rätten gör en liknande bedömning här, då kan han ju frias. Men det är få som faktiskt tror på det.
Vi håller utkik efter utslaget från domstolen senare idag. Fanny Härgestam, tack för att du var med oss, frilansjournalist på plats i Paris, alltså inför denna dom mot Marine Le Pen och hennes partikollegor. I USA, där finns det en nervositet just nu inom turistsektorn för att utländska besökare ska välja bort landet som resmål efter att den amerikanska regeringen ändrat hållning till omvärlden. Vår reporter har besökt turistföretagare i Florida och fick följa med på en guidad båttur bland kändisars miljonvillor.
Solen håller på att gå ner över Miamis skyskrapor och vår turistbåt glider ut från piren förbi stadens äldsta bro och en ö med ljusfestival. Guiden Veronica pekar på miljonärs- och kändishem.
There is a party. This is the mansion of the famous Spanish actor Antonio Banderas. Soler. Hola Antonio!
Hos kända skådespelaren Antonio Banderas är det fest i ett lyxigt partytält av palmblad.
Fiesta, Antonio.
Guidningen är på engelska och spanska som mycket i USA. Guiden Veronica beskriver båtturen.
We are going around Biscayne Bay here in Miami. We show you celebrities mansions.
Can you name drop them?
Yes, we can see J-Lo's mansion, Will Smith, also Floyd Mayweather, Jackie Chan and much more.
This is the mansion of the famous Puerto Rican singer Ricky Martin.
Det hänger turister över relingen för att ta bilder på paret Beckhams hus. Det är som en sorts kändissafari med spänningen att få en glimt av världsstjärnor och hur de lever. Men enligt analytiker kan turismen till USA påverkas negativt i flera år av politiken nu. Det är party även i det hus som tillhör artisten Jennifer Lopez. På en stor båt utanför smådansar några.
Maybe she was at home, yes.
So you see them sometimes?
Yes, we see them. And you know that sometimes they wave to us.
Thomas från Tyskland gillar att se solnedgången över Miami skyline.
It was nice. No, the sunset view over the skyline from Miami. No.
Det kommer hit turister från alla möjliga länder, berättar guiden.
Oh wow, we have different nationalities. We have people from all around the world, Japan, Argentina, Chile, Sweden, China.
Men det finns en oro i USA att turismen kommer att påverkas negativt av den hårda attityden mot flera länder, och det märks redan enligt internationella medier. Handelskrig med tullar, krångligare visumregler där vissa berättat hur de frihetsberövats, deporteringar av migranter från bland annat Latinamerika, liksom amerikanska regeringens uttryck för att vilja ta över andra länder i världen, påverkar resandet till USA. Kanadensare bojkottar varor och reser mindre till grannlandet nu efter höga tullar och amerikanska regeringens uttalanden om att göra Kanada till en delstat i USA. Det är svårt att veta om turismen kommer att påverkas framöver enligt guiden Veronica, som är försiktig med att säga något om politiken.
Maybe. That is a tricky question.
Vi behöver vänta några månader och se vad som händer med turismen och Donald Trumps förändringar, anser turisten Thomas från Tyskland.
We must wait 2 months or 3 months. What will Mr. Trump really can change?
Jag kliver i land efter båtturen. Vissa turistföretagare jag träffar tror att besökare struntar i om det är Joe Biden eller Donald Trump som håller i rodret i USA, när målet som besökare är att bada och ha semester i några dagar. Men i vissa länder som Storbritannien och Tyskland har myndigheter varnat för att västliga resenärer kan bli gripna i USA om alla papper och visum inte är i ordning, efter berättelser från personer som drabbats. I en designbutik nära Ocean Road, Miami Beach, slår butikschefen Gail in en karta över USA. Jag frågar om Kanada är med som en delstat på kartan.
Nope, this is the real USA. I love Canada, but I want Canada to remain Canada. I don't want the US to screw it up for them.
Det är en karta över det riktiga USA, säger hon. Hon älskar Kanada och vill inte att USA ska ställa till det. Gail tycker att det blivit en mardrömsliknande situation och hoppas att det ska gå att genomleva 4 år med Trump och Musk. Hon orkar inte se nyheter längre och har gjort sig av med kabel-tv.
Actually, I had to get rid of my cable TV because my anxiety was high and I lost half of my hair. So that might tell you a little bit of how I feel. I feel like it's a nightmare.
Oron gjorde att jag tappade halva håret, så det säger en del om hur jag känner inför det som händer, berättar hon. Butikschefen är bekymrad över turismen. Hon ser arga kommentarer i sociala medier som på Instagram.
I look on Instagram and this and that and I see all the comments, and who would have thought we would be the laughing stock of the world.
Jag förstår dem som reagerar. Vem hade trott att vi skulle bli till världens åtlöje, säger Gail. Hon tror att många turister som europeer kommer att välja andra länder och är orolig för sin butik.
I fear for the business not being as good because we really do rely on our friendly European visitors, but I truly believe a lot of them will choose to go elsewhere.
Beatrice Jansson i Florida.
Och P1-morgon är det här, 6.52 på klockan. Kan vara värt att notera lite extra så här första vardagen med sommartid. Några minuter bort till Ekots nästa nyhetssändning. Då får vi höra att det inte blir något av obligatoriskt skolval, trots att det här finns med i tidavtalet. Varför? Svar i Ekot om en stund då. Men närmast kulturnytt, Andrea Valderrama, musik och fotboll.
Ja, musikens betydelse för fotbollen. För när allsvenskan nu är igång så är det för första gången med trumma på Djurgårdens Sofia-läktare.
trumdiskussionerna är väldigt kul och intressanta, för de sätter verkligen fingret på den här krocken mellan två olika supporterkulturer som är starkt influerat svensk läktarkultur.
Tidigare sportjournalisten och fotbollssupporten Anna-Tasha Larsson beskriver att beslutet att använda trummor på supporterläktaren har fått blandade reaktioner ifrån Djurgårdssupportrar, trots att flera lag i Allsvenskan redan använde sig av dem. Och motiveringen bakom beslutet handlar om att bättre kunna vara synkroniserade.
Det handlar ju inte om ett instrument egentligen, utan något mycket större, nämligen det här kollektiva uttrycket. Vilka är vi som klack? Som klubb, som kultur.
Författaren och kulturjournalisten Jack Hildén berättar om vikten av musiken i fotbollssammanhang och lyfter fram Kentas Just idag är jag stark och snart skiner Poseidon av Joel Alme.
Hymnen, den är liksom löftet om något som ska komma. Det representerar för många, inklusive mig, det eviga i fotbollen och hela kulturen och traditionerna man har.
Författaren och kulturjournalisten Jack Hildén där, och reporter var Luna Kasai. Om en timme när Kulturnytt är tillbaka så berättar vi att P.O. Enquists bok Livläkarens besök finns med på en lista över världslitteraturens 100 bästa böcker de senaste 100 åren. Det är den tyska tidningen Der Spiegel som utsett de här böckerna. Och vår reporter Joakim Silverdahl förklarar varför det inte är någon överraskning att det är så. Nu fortsätter P1-morgonen, Mikael Kulle.
Jag fastnade lite från de där fotbollshymnerna. Det är verkligen någonting som får en att haja till. Man vaknar. Mm. Andra hymner kanske senare, P1-morgons egen. Men allra först är det SMHIs Kristin Hallberg vi släpper fram i radio nu för prognosen. God morgon.
God morgon. Helgens nederbördsområde pressas nu österut medan en högtrycksrygg växer in från sydväst. Ett lågtrycksområde på norra Atlanten drar imorgon in snö och blåst längs fjällkedjan. Risken för gräsbränder är stor i delar av Götaland och Svealand samt i snöfria delar av södra Norrland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Jag börjar med södra och östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Här är det inledningsvis ganska molnigt, men under eftermiddagen... Ursäkta, jag måste sänka mig själv här. Men under eftermiddagen lättas molnen upp allt mer. Mitt på dagen omkring 10 grader. I natt klart och mellan minus 1 och plus 3 grader. Kallast på sydsvenska höglandet nordlig vind. Nordvästra Götaland, soligt, nordlig vind och mitt på dagen 10-12 grader. I natt växlande vind och omkring 0 grader. Östra Svealand, varierad molnighet och norr om Mälaren minusgrader nu under morgonen. Fram på dagen allt mer soligt och som högst omkring 10 grader, närmast kusten något kyligare. I natt klart till halvklart och omkring 0 grader. Västra Svealand, i Dalarna finns ett större molnområde, annars soligt och i eftermiddag allmänt soligt. Då från omkring 10 grader i Värmland, Närke och Västmanland till 5-9 grader i Dalarna. I natt drar det in täta moln över norra Dalarna, nordlig vind, i natt växlande. Södra Norrlands kustland och inland, fram på dagen soligt och 6-10 grader. I kväll tätna molnen västerifrån och i natt omkring 0 grader. Nordvästlig vind, i natt västlig. Södra Norrlands fjälltrakter, nu under morgonen ligger det en del moln, men de ska klarna upp här nu fram på dagen innan nästa molnpaket drar in västerifrån ikväll. I natt regn eller blöt snö. Temperaturen pendlar mellan minus 3 och plus 3 grader både dag som natt. Norra Norrlands kustland och inland. Snöfall kopplat till ett lågtrycksområde rör sig långsamt bort österut under dagen. Mitt på dagen 2-5 plus grader. I natt drar nya moln in västerifrån och då 1-8 minus grader. Nordvästlig vind som i natt blir växlande. Norra Norrlands fjälltrakter. Under dagen en del sol, svaga vindar och 0-15 minusgrader, kallast längst i norr. I kväll tätnande moln. I natt passerar en varm front och temperaturen stiger i samband med fronten till allmänt 0-5 minusgrader. Sydvästlig vind och snöbyar. Imorgon ger högtrycket soligt väder i hela Götaland och Svealand med dryga 10 grader där. Över Norrland passerar flera fronter med regn eller i norra fjällen snö eller snöblandat regn. I samband med fronterna 4-8 grader och framförallt i norra fjällen blåsigt med hård västlig vind. Natten mot onsdag tilltar vinden i norr ytterligare. Under dagen fortsätter byar av snö eller regn dra in i fjällen. Längre söderut är det fortsatt högtrycket som dominerar med sol eller höga slöjmoln och varmt med över 15 grader på många håll i Götaland och Svealand. På torsdag kommer ytterligare ett djupt lågtryck in över norra Norrland, den här gången med snö även i inlandet och allmänt blåsigt. Blåsigt även ner över södra Norrland, men här mest uppehåll. I Götaland och Svealand fortsatt varmt med dryga 15 grader och sol eller höga slöjmoln. Klockan 6 i Stockholm 3 grader, Göteborg 2, Malmö och Kalmar 5. Karlskrona saknar jag tyvärr uppgift för. Visby och Jönköpings flygplats 3. Norrköping 2, Karlstad 0, Gävle och Mora 1. Sundsvall, Östersund och Umeå minus 1. Vilhelmina och Luleå 0 och Kiruna minus 1 grad. Och det var allt från SMHI.
Och här Pet Morgons egen melodi, eller hymn, som får lyfta denna måndag. Mikael Kulle heter jag. Nyheter på ingång, Marta Einerstam Karis, bland annat om den här oron i USA för turismen.
Ja, precis, att turister ska bojkotta landet när amerikanska regeringen ändrat hållning till omvärlden.
Och terroranklagelserna och flytten till ett högsäkerhetsfängelse. Vad kan göras för att få fängslade journalisten Joakim Medin frisläppt i Turkiet, frågar vi oss om en kvart. Dessutom den här ekonomiska oron nu inför veckans besked om USA-tullar, har en ekonom på väg hit också för att prata om detta. Nu visar klockan 7.
Utländska räddningsteam har börjat nå Myanmar. Obligatoriskt skolval blir inte av trots att det finns med i Tidöavtalet. Och majoriteten av landets kommuner låter inte elever utbildas i pågående dödligt våld. Det är Ekots rubriker. Ja, först ska vi till Myanmar. Det har snart gått 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen. Och nu har utländska räddningsteam börjat anlända. Hittills har över 1700 människor rapporterats döda. Många saknas fortfarande under rasmassorna och tiden börjar rinna ut.
Applåder och jubelrop när en kvinna vid liv sakta dras ut genom en springa i rasmassorna. Det är ett tidskrävande räddningsarbete som till stor del sker för hand. Snart 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar beskrivs Mandalay som en stad där det stinker död. På söndagskvällen kunde en 35-årig gravid kvinna bäras ut från ett kollapsat lägenhetshus i Mandalay efter att man amputerat hennes ben. Men enligt nyhetsbyrån AFP avled hon kort därefter. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena. Men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Ett kraftigt efterskalv med magnitud 5,1 på söndags eftermiddagen skrämde många av invånarna i Mandalay. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen.
We hope that there will be an effective ceasefire so that everyone in Myanmar can focus on dealing with the humanitarian disaster which has occurred.
Militärjuntan har genomfört flygattacker mot rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. De väpnade styrkor som står under skuggregeringens kontroll och strider mot juntan inledde igår en 2 veckors paus i militära offensiver. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Bangkok är det nu totalt 18 som bekräftats döda och över 70 saknas fortfarande i rasmassorna från det höghusbygge som kollapsade. Hemma i Sverige inträffade en explosion vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. SOS fick in flera samtal om höga smällar vid 22:15 på kvällen enligt polisen. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga. Men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen, uppger polisen till Göteborgs-Posten. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur igår kväll, det uppger polisen. Olyckan skedde vid 22-tiden när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i tidavtalet kommer riksdagen inte kunna klubba något förslag om det före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm förklarar varför.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar på väldigt, väldigt omfattande områden.
Det finns flera brännande frågor som hör ihop med det här att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval. Det handlar inte minst om hur friskolornas köer ska begränsas. Där alla Tidöpartier utom Sverigedemokraterna öppnat för att de ska kortas. Men partierna skiljer sig åt när det gäller hur mycket. Så här beskrev skolminister liberalen Lotta Edholm i riksdagen 2023 fördelar hon ser med ett obligatoriskt skolval.
Ett obligatoriskt och gemensamt skolval där fler vårdnadshavare gör aktiva val utifrån tydlig information och där urval sker utifrån förutsägbara kriterier menar jag är det bästa sättet att åstadkomma ett mer rättvist och välfungerande skolval som är fritt från diskriminering.
Men Tidöpartierna är alltså inte färdiga med att tillsätta en utredning än. Och varför det är så, förutom tidsskälet, ger partierna olika förklaringar till. Andra utredningar har varit viktigare, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrik Reslov. Men han tillägger att det nu pågår förhandlingar mellan Tidöpartierna om en utredning.
Våra ingångsvärden är ju nu rätt så kända när det gäller den. Men jag kan inte säga mycket mer än så. Utan den kommer.
Men även om Tidöpartierna skulle enas om direktiven till en utredning så skulle ett färdigt förslag inte hinna genom riksdagen före nästa val. Socialdemokraterna har tidigare misslyckats med att införa ett gemensamt skolval. Men den skolpolitiska talespersonen Åsa Westlund är kritisk till att regeringen nu inte kommit framåt i frågan.
Det är väldigt allvarligt. Det är ju inte skolor som ska välja elever utan det är elever som ska välja skolor. Och då behöver vi ett gemensamt skolvalssystem som administreras av det offentliga.
Katarina Helmersson, reporter. Majoriteten av landets kommuner låter inte elever vara med och träna i utbildningar om pågående dödligt våld, det visar Ekots enkät. Däremot har många kommuner låtit elever öva på ut- och inrymning. Florian Saxala går i åttan på Tellusborgsskolan i Stockholm.
Vi började med att blockera dörren med alla bord vi hade. Och så använde vi böcker så att man inte kunde dra ner handtaget på dörren. Vi släckte lamporna och så skulle vi vara så tysta som möjligt och sitta längst bak i klassrummet.
Övningen var inplanerad innan massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro inträffade. Och Florians syster Azalea känner sig mer förberedd efter den här övningen som ändå väckte en del obehagliga tankar.
Det skulle vara läskigt att typ tänka om någon dog på riktigt. Av någon man verkligen brydde sig om.
Av de 176 kommuner som i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett scenario med pågående dödligt våld i skolan de senaste åren har 18 låtit elever vara med enligt Ekots enkät. Däremot har många övat in- eller utrymning med elever och flera kommuner som inte övat på inrymning vill börja med det. I Nybro kommun där Helene Fredriksson är gymnasierektor har massskjutningen i Örebro påskyndat en planerad visning av MSBs informationsfilm för gymnasieelever.
Där man då får veta liksom vad ska man göra om något sånt här inträffar. Då är ju chansen större att man agerar än att man fryser i situationen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att framförallt utbilda elever från högstadiet och uppåt och att undvika fullskaliga PDV-övningar som kan upplevas som traumatiska, utan hellre lära eleverna om fly, sök, skydd, larma principerna och kanske testa barrikadera ett klassrum, vilket den något missnöjde åttonde klassaren Martin Bäckström fick göra på Tellusborgsskolan i Stockholms kommun.
Många tog det inte seriöst, liksom alls.
Reportrar Dimitri Lennartsson och Sara Nuder. En 19-årig man som dödade sin egen pappa under en psykos släpptes 3 dagar före mordet ut från psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, trots att han uppvisade psykotiska symptom. Det visar en genomgång av fallet som P1-programmet Kaliber har gjort. Kaliber har pratat med 19-åringens mamma som vill vara anonym.
Man tycker kanske att den personen som har kommit in med så djup psykos, att man kanske ska se till att han sover, att han äter under ett par dygn i alla fall.
Det är 2 år sedan 19-årige Robin, som egentligen heter något annat, högg ihjäl sin pappa under en psykos. 3 dagar före mordet var Robin inlagd hos psykiatrin på grund av en psykos han hamnat i efter att ha tagit amfetamin. Men han skrevs ut efter bara 12 timmar och handlingar som Kaliber tagit del av visar att han då fortfarande hörde en röst i huvudet och tittade oroligt omkring sig på väggarna.
Beskrivningen låter som det vi kallar psykotiska symptom.
Det säger Joar Guterstam, docent i psykiatri vid Karolinska institutet.
En vanligare handläggning skulle ju vara att ta kvar ytterligare en tid för observation och se att det hela verkligen har klingat av ordentligt.
Verksamhetschefen för psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejl att röster i huvudet inte behöver tolkas som psykotiska symptom och att sjukhuset inte har identifierat några felhändelser i vården av Robin.
Joel Wendle, reporter.